Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera, du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Jag har ju en son som är lite mer än 1,5 år och en sån där som liksom börjar peka på grejer och säga vad det är. Och så var vi på ett fik och han pekade på en duva och ville att jag skulle berätta vad det var. Och jag var lite trött och lite disträ med någon fullsatt uteservering. Och jag tittar på duvan där han står och säger, jag titta, en kyckling. Duvan var inte en kyckling och jag där och då drabbades av jätteskamkänslor. För det blev så här, jag vill inte vara en mamma som lär min son att en duva är en kyckling. Det vill att alla där ska förstå. Att jag, naturligtvis vet jag att en stadsduva inte är en kyckling. Men det blev också lite för stor sak att ställa sig upp och säga, nej, gud mamma, vad säger mamma? Jag menar ju duva, älskling och alla andra. Så jag bara lät det vara. Och led sen fram till idag över att det finns folk där ute som tänker att har ni sett hon den här som är på spåret? Hon är riktigt pantad. Hon tror ju att du vore kycklingen. Hej och välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi ska djupdyka ner i det mänskliga psykets avgrunder och försöka blottlägga våra felslut. Och det vi ska prata om idag är något som kallas spotlight-effekten. Alltså, min upplevelse av att precis alla på det här fiket noterade att jag kallade en duva för kyckling, lade på minnet och brydde sig enormt mycket.
Spotlight-effekten, det är fenomenet att vi tror att folk är mer uppmärksamma på oss än de faktiskt är. Alltså vi tänker oss att vi är i spotlighten, du vet, sånt här scenljus. Men i själva verket så är kanske spotlighten någon helt annanstans. Vi överskattar hur mycket folk bryr sig om oss.
Och att vi kallar duvor för kycklingar. Ingen bryr sig, ingen lyssnar.
Nej, det
de
var säkert.
De sitter och oroar sig över att de har ful frisyr just idag eller något annat.
Just det, säkert.
Och där har man ju liksom hört om det här att du tycker att du är mycket viktigare än vad andra tycker. Men det här är alltså något som forskningen bevisat.
Ja, verkligen. Att det här fenomenet är verkligen på riktigt. Och begreppet spotlight-effekten myntades 2000.
Oh, en ny effekt förhållandevis,
ja,
eller?
Förhållandevis ny effekt.
Det känns som att vi ofta pratar om amerikanska experiment på 70-talet på små skolbarn. Men det här är...
Just det, men man hade nog sett det här på lite olika sätt, men själva begreppet myntades då och det var efter en serie studier som en amerikansk forskare som hette Tom Gilovich och hans forskarteam gjorde. Och det liksom centrala experimentet här involverade en artist som heter Barry Manilow. Ringer det några klockor?
Om det gör. Kul grepp, spontant. Hur involverades Barry Manilow i experimentet?
Ja, men de här studierna utfördes på universitet, som ganska ofta annars då på stackars universitetsstudenter.
Mm.
Och man tog först reda på vem som var den mest liksom, pinsamma artisten i den här studentpopulationen.
Mm.
Och det var den här Barry Manilow. Så att när man väl hade etablerat då att han var en sån rikstönt verkligen, så tryckte man upp eller köpte t-shirts, gula, verkligen iögonfallande t-shirts med ett stort Barry Manilow ansikte på, sån här merch.
Jag blir jätteuppiggad av det här experimentet. Tycker alla ingredienser är roliga.
Mm.
Gula t-shirts med Barry Manilow som man trycker upp till studenter.
Ja, och sen så var det några stackare då som fick dra på sig såna här t-shirtar, en och en. Och sen så fick de gå in i ett fullsatt klassrum eller en fullsatt sal med andra studenter. Och så fick de uppskatta hur många som skulle lägga märke till den här t-shirten. Och jag tror den genomsnittliga gissningen var 50%. De trodde att hälften av alla där inne skulle lägga märke till att de gick runt i den här t-shirten.
Mm.
Hur många tror du det var som faktiskt såg det?
Färre.
Mm. Ungefär hälften.
Hälften av 50?
Ja, 25%. Mm. Hälften så många som man trodde. Lade märke till den här kanariegula
tönttröjan.
Precis. Och sen så lät man också då en annan grupp studenter titta på det här på film. Och så fick de göra samma estimat. Så att de fick titta på en student som går in med Barry Manilow-tröja. Och innan det så fick de uppskatta hur stor andel som skulle lägga märke till t-shirten.
Mm.
Och då var gissningen 25%. Så att faktumet att folk hade t-shirten på sig...
Just det, t-shirtbäraren uppskattade annorlunda än åskådare.
Exakt, så att det verkade då ha väldigt mycket att göra med just faktumet att det var en själv som hade den på sig som påverkade den här uppskattningen att väldigt många skulle lägga märke till den. Men en sak då som är värd att ta upp här är att man gjorde ett uppföljande experiment där man hade coolare t-shirts.
Och vad pratar jag om då?
Ja, men då var det Bob Marley,
Jerry
Seinfeld, komikern, och Martin Luther King.
Också cool.
Medborgarrättskämpen. Och då så återigen var estimatet att 50% skulle se den här.
T-shirtbäraren tänkte att nu när jag kommer i min superfräcka Bob Marley-tröja så lär ju hälften av alla rygga tillbaka av imponans.
Ja, men det var i själva verket bara 10% som faktiskt uppfattade. Så att färre än i Barry Manilow-fallet.
Vilket egentligen säger mer om hur töntig Barry Manilow är kanske än folks uppmärksamhetsfördelning.
Mm, en uppseendeväckande töntig person.
Bekymmersamt för att för varje gång jag känner att jag har liksom presterat dåligt eller sagt något skevt eller säg, skrivit en text i en tidning och råkat använda ett ord som inte var så här klockrent så grämer jag mig ju jättemycket. Men tycker att det vägs upp av de här gångerna när jag liksom bara yes, där fick jag till det. Eller där, åh vad lyckad min duvhistoria blev när jag drog den på middagen igår. Men då är det tydligen så att folk bryr sig inte så mycket när man levererar fint.
Det man kan säga är att liksom det vi särskilt verkar överskatta, det är just betydelsen av sånt som är lite atypiskt eller som sticker ut lite åt det ena eller andra hållet. Alltså till exempel hur man presterar i en grupp då. Finns det sådana studier då, att man har sett att när vi känner att vi bidrar med något väldigt fräckt eller smart, eller när vi känner att vi gör bort oss på något vis liksom i båda de ändarna, så tenderar vi att starkt överskatta hur mycket andra lägger märke till det. Medan när vi är lite grann i mitten, när vi bara mellanmjölkspresterar, då har vi en lite mer realistisk bild som överensstämmer med hur andra faktiskt uppfattar oss.
Det låter ganska energikrävande, det här liksom grämandet, våndandet, alltså så här, att ligga och grubbla på hur folk tyckte att man presterade dagen. Så här, om alla 8 i en grupp går hem efter det grupparbetet och grämer sig över att de sa något whack, vad mycket tid som går till det när ingen i själva verket brydde sig?
Verkligen. Det kallas postmortem ruminering. Att man liksom efter en social interaktion på något sätt går igenom den i huvudet. Vad sa jag? Vad sa hon? Hur reagerade hon på det? Spelar upp och så. Enormt liksom energikrävande och så.
Är det här ett tecken på att vi tycker att vi själva är väldigt värdefulla och viktiga? För det känns ju inte som att vi gör. Eller förstår jag menar? Att så här, det finns någonting med hela idén om spotlight-effekten. Mm. Att nej, jag kommer in i ett rum och alla kommer tänka på att jag har fult hår. Som låter väldigt mycket som lågt självförtroende eller att man inte gillar sig så mycket. Samtidigt som man då förutsätter att man är the center of attention. Mm. Vilket ju skulle betyda att man är en väldigt betydelsefull och viktig person. Är spotlight-effekten knutet till ens känsla av värde och i så fall hur?
Nej, det verkar faktiskt inte ha någon koppling alls till hur liksom viktig eller värdefull man känner sig, utan det har med andra saker att göra. En supervanlig grej är just när folk ska tala inför andra, liksom talrädsla, att man ska föreläsa för en grupp människor eller hålla i något på jobbet, något möte eller så. Då brukar ju folk få rätt starkt självfokus. Sådär. Och särskilt om man drar åt så här socialfobihållet, vilket är många. Jag tror att om man tittar på hela befolkningen så är det någonstans runt 15%.
15?
Inte samtidigt, men som under sin livstid någon gång som kvalificerar sig för en sån diagnos. Jag tror att det ligger där någonstans. Och vi har alla har mer eller mindre social ängslan.
Som hänger ihop med spotlight-effekten?
Som hänger ihop med spotlight-effekten därför att man kan verkligen se det hos folk som har då, så att, är rädda att prata inför andra eller så. De flesta tycker att det är rätt obehagligt. Och sen så finns det någon som tycker att det är så obehagligt så att de sjukskriver sig istället för att gå till jobbet. Och det är då det börjar bli ett problem som man kanske får behandla.
Hur behandlar man det om det är ett sånt problem?
Som är mycket, eller som är egentligen all annan ångest.
Utsätta sig för obehag.
Yes, precis. Så att det är bland annat om exponering, att man får faktiskt utsätta sig för precis den sådana situationer man är rädd för.
Distinguished foreign guests, herr talman, riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära örebroare. Förlåt, Arboga.
Hjälper det då att tänka så som jag många gånger har tänkt när jag är missnöjd med någonting jag sagt eller gjort eller hur jag sett ut i något sammanhang, och så liksom växer det i mitt huvud i efterhand och jag bara, åh, hur kunde jag så, åh, och alla kommer tycka att jag är så bara, nej, fast vänta nu, om folk hade brytt sig så mycket om precis vad jag hade för dojer eller vad jag sa just där, då hade jag varit en väldigt mycket viktigare person än vad jag egentligen är. Och att det nästan är lite så här högfärdigt att gå runt och tro att man är så mycket i andra centrum, för man är ju inte det, och det hjälper mig. Hellre misslyckad än självupptagen.
Ja, jag fattar. Men precis som du säger då, att efteråt kan du tänka så, men kanske inte i stunden då, utan då blir man ofta väldigt, man är väldigt mycket i sitt eget huvud på något vis. Det blir sån där starkt självfokus, och det är också sån här grej som man jobbar med då när man behandlar social fobi. Och som
jag... Kan man som psykolog säga så att du är inte så viktig som du tror? Nej. Folk bryr sig inte om
det. Nej, inte på det sättet, utan mer faktiskt var man riktar sin uppmärksamhet. För att uppmärksamheten är väldigt mycket riktad mot den egna personen när man är i de här situationerna. Mm. Så att om du går runt där i din Barry Manilow t-shirt och ska hålla ett tal för... Mm.
Gud, nu är det dubbeljobbigt här. Ja, tal och Barry Manilow.
Dubbeljobbigt, precis. Då kommer du, om du är lite socialt ängslig, så att vara... Du kommer ha väldigt mycket fokus på dig själv, på hur du står, på vad du säger, på att du kanske är lite svettig i armhålan, att du kanske darrar lite med handen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusa till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
Min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till dig. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, hissdörren slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, alltså man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Vinröda fläckar på kinderna.
Just det.
Av nervositet.
Du känner dig lite varm i ansiktet, det är så typiska symptom. Så att man har väldigt mycket blicken riktad inåt. Man ser sig själv utifrån, kan man säga. Och det man också ser då är att folk gör väldigt felgissningar om hur de faktiskt ser ut när man är så här självfokuserad. Så att en sån grej som man brukar göra i behandling av social fobi då, det är att man filmar folk när de pratar och sen så får de stämma av den liksom filmen mot den film som de har i huvudet, så att säga. Och kan se då att det inte riktigt var så illa som de trodde.
Det där har jag ju hört om jättemycket som en metod. Att så här, både man ska tycka till själv om hur man ser ut när man är filmad, men även att andra ska göra det i grupp. När jag jobbade på tv så tänkte jag att det där var väl en fiffig metod, men jag tyckte det var fullkomligt outhärdligt. Så jag försökte i mesta möjliga mån undvika att se mig själv på tv, för att det enda jag såg var konstig sned, lite min som jag gör när jag är nervös.
Ja.
Som liksom gör att ena mungipan drar lite. Min mun ser liksom i vanliga fall ut som ett hugg, som att Gud skar upp en liten glipa och det blev min mun. Men så drar den lite snett när jag är nervös. Och det, för mig blir det bara extra tydligt när jag kollar på mig själv filmad. Men jag borde göra det mer, eller?
Ja, alltså jag tror det du beskriver här, det är väldigt vanligt, det är att man tittar på sig själv inte objektivt, inte som andra skulle göra, utan du har en färdig idé redan.
Alltså,
det blir en slags selektiv perception som vi pratade om i ett tidigare avsnitt då, att du är väldigt så här selektivt uppmärksam på din mun då, i det här
hugget.
Men att man verkligen får försöka anstränga sig att då titta på den här filmen så objektivt som möjligt, som en annan skulle ha gjort, så att så kan man försöka tänka då.
Känn min ångest tung som bly, se min blodröd sprängda hy, vi snackar om dagen efter löning baksmälla blues.
Det här känns som något man ägnar sig extra mycket åt en riktigt trött söndag morgon efter en blöt afton, när man säger bakis ångesten gör ju inte underverk för ens förmåga att se utanför sig själv. Då ligger man ju och tänker på exakt allt dumt man sa.
Ja, alltså precis, alkohol och då framförallt dagen efter när man blir så skör förstärker ju all typ av ångestproblematik. Så att liksom, om man har en dragning åt social ångest eller annan typ av ångest, så den förstärks och blir värre.
Kände du av det här när du i söndags hade åkt rullskridskor tillsammans med mig på ett rullskridskodisco? Och jag vet inte, jag trillade både en och annan gång på ett sätt som nog kan ha fastnat på bild och inte var helt fördelaktigt.
Ja, jag tog en liten film faktiskt på dig när du åkte.
Tack Björn. Ja. Kabla ut den för att bota min spotlight-effektsångest. Baksmälla.
Jag känner igen det här väldigt mycket själv, att man blir väldigt självmedveten och självfokuserad. Men då har jag lite så här verktyg för att komma ur det där, och som också sånt som man jobbar med patienter, att man måste komma ur sitt eget huvud och det här otroligt starka fokuset på den egna personen, på hur man står, på vad man gör och så.
Mm.
Och det kan vara då att, ja, men dels att man övar på fokusskifte, det kan man göra på massa olika sätt. Du kan lyssna på musik till exempel, och så kan du lyssna väldigt fokuserat på musiken. Du kan separera instrument och takt och rytm och absorbera skuppen.
Nej, det här börjar låta som det här mindfulness som jag blir väldigt stressad av.
Ja, men bli inte det, för att det är egentligen samma sak kan man säga. Att man, det är en slags psykologisk muskel, man behöver inte mystifiera det så mycket. Det handlar om liksom förmågan till riktad uppmärksamhet. Så att man ska träna upp förmågan att kunna välja var man vill ha sin uppmärksamhet. Det är ingen hokus pokus med det, utan det är någonting som man kan träna, ungefär som man tränar en muskel på ett gym. Så att då, i det här exemplet med musiken, du lyssnar på musik och sen så vid en given signal så du kanske har någon medhjälpare som knackar i bordet, och då ska du liksom skifta fokus inåt. Hur känns det i kroppen? Vad far genom huvudet? Sådär. Och sen så tillbaka till musiken. Den typen av övningar på fokusskifte.
Och hur använder jag sen den övningen i praktiken, ja, när jag är nervös för att hålla tal på vårfesten?
Ja, men exakt. Då står du och ska hålla tal på vårfesten och så blir du otroligt självmedveten. Du känner hjärtat slå, du funderar, de här orden liksom stockar sig i huvudet på dig som du skulle säga. Och du har blicken helt riktad inåt. Det är som att du ser dig själv utifrån, genom publikens ögon på något vis. Och det är, vi blir bara väldigt mycket sämre på uppgiften, det vill säga att framföra budskapet på ett trevligt och säljande sätt. Så att då är ett knep att aktivt liksom bestämma sig för någonting man ska fokusera på utanför sig själv. Till exempel den vackraste personen i rummet, den fulaste saken i rummet.
Vindruvsklase, alltså man kan vad som helst.
Beskriv vad den här personen på första raden har för kläder. Alltså du tvingar dig själv att vända blicken utåt. Och eftersom vi rent kognitivt bara klarar av att vi kan inte både ha liksom självfokus och utåtriktat fokus samtidigt, så kommer man ur det egna huvudet och då brukar det lossna. Så att det är ett bra knep.
Ah, jag står nervös och sen så ligger ett fat med vindruvor, och om jag då börjar tänka på dem och bara, det var en glansyta, undrar om de är mjuka eller hårda, de kan man ju ha gott vin av. Bara genom det så kommer jag att känna mig mindre låst vid min egen betydelse. Eller liksom.
Ja.
Bra.
Jag hade häromveckan en föreläsning för 130 gymchefer. Pratade om sömn och stress för dem, och då så blev jag genast väldigt självmedveten och började tänka på mina sätesmuskler och triceps.
För man blir gymchef för att man har varit väldigt, väldigt duktig på att vara kanske PT, så att det är inte liksom den klassiska kostymchefspersonen, utan det här är eventuellt sådana som är...
De såg ju väldigt piffiga ut allihopa, så att då var det någon som sa till mig det här klassiska tipset innan, att men du kan föreställa dig publiken naken. Men det hade ju inte hjälpt i det fallet.
Just
eller hur?
Herrans massa magrutor.
Kom igen nu, vi ska in.
Min nagel har gått av.
Va?
Jag kan inte dansa om min nagel har gått av.
Det är ingen som ser din nagel.
Jo, jag ser den.
Du, de slutar spela snart, vi ska in nu.
Jag har inte använt nya fram.
Sluta nu.
Vem hjälper kragen?
Det är ingen som ser det.
Jo, jag ser det.
Vi går alla runt och är så otroligt koncentrerade bara på oss själva och vi har inte möjlighet att kliva ut ur det.
Vi är ju alla centrum i våra egna universum och det går inte att komma ifrån riktigt. Och sen så korrigerar vi för det. Alltså vi förstår intellektuellt att vi är inte jordens mittpunkt. Men när vi gör bort oss eller när vi tycker att vi är väldigt duktiga och bra på något, då gör vi oftare felbedömningar av hur mycket det ska uppmärksammas av omgivningen.
Finns det någon poäng med det? Leder det till något bra?
Nej, men typ alla har social ångest, mer eller mindre, förutom en del så här superextroverta personer, alla känner kanske någon sån. Och det beror på att det har haft ett stort överlevnadsvärde för oss när vi utvecklades som art, därför att liksom grupptillhörigheten var så otroligt viktig. Idag kan man vara ensam men ändå överleva. Det kan vara jobbigt och hemskt på andra sätt, men man klarar sig. För fäderna och för mödrarna så var det inte nödvändigtvis så att man faktiskt överlevde om man försköts från gruppen eller så. Den här grupptillhörigheten hade sånt enormt stort värde för oss och det är därför vi blir så väldigt självmedvetna och funderar så mycket på relationer och vad man sa och det, hur det togs emot.
För att det är så. Konsekvenserna är liksom inte lika kännbara. Om 150 gymchefer tycker att du inte var årtusendets föreläsare så behöver inte det egentligen ha några konsekvenser i ditt liv. Men mekanismen finns där för att förr i världen hade du blivit inte bara utstött utan utstött av jättemuskulösa män. Våldsamt.
Säkert.
Men det här med att känna sig som center of the universe, det är väl något man brukar säga att små, små barn gör. Men de känns ju annars än inte som sådana som så här reflekterar över sin prestation. Eller...
Nej,
alltså, när uppstår den här
spotten? De kör ju bara på, det är så himla härligt.
Och ohärligt ibland kan jag berätta med ett litet barn där hemma. Men när uppstår liksom det här spotlight-effekten? Att vi börjar liksom bli bekymrade om att alla tittar på oss?
Ja, det är väl lite en sån mognadsfråga och så. Men jag tror att någonstans här 10, 11, 12, 13, liksom tidiga tonår kanske, som folk börjar bli väldigt självmedvetna. Det är nästan kanske peak självmedvetenhet i tonåren. Man är så enormt fokuserad på hur man uppfattas.
Alltså jag är så himla pinsam, tycker jag.
Ja, och jag minns verkligen en period där det gick från så här, den här mössan är kul, de här brallorna är sköna, skit väl i det, till liksom overnight.
Jag skäms, alltså jag skäms.
Alltså, herregud, nej, alltid fel, alltid fel. Alla kommer att tänka på mig. Ja.
Man får lite hjärtsnörp när man tänker på den övergången. För det är ju verkligen en kontext på något vis där faktiskt spotlight-effekten, att man blir så självmedveten, känns kanske lite mer, det är lite mindre skillnad där mellan ens egen självmedvetenhet och omgivningen, kan jag tänka mig. Att där är ju folk väldigt uppmärksamma om man har fel jacka eller en Barry Manilow t-shirt eller motsvarande.
Alltså det är fett pinsamt.
Tonåringar både är extra uppmärksamma på sig själva och på andra.
Ja, man kommer inte undan på samma sätt som i vanliga vuxna livet.
Så pinsamt.
Det är något lite märkligt med det här, för att å ena sidan så är det jätteångestframkallande att folk ska, man inbillar sig att folk fokuserar på en, men å andra sidan så vill man ju det. Alltså det värsta som kan hända är ju att man står där och håller tal och inte en kotte brydde sig. Alltså så här, varje gång Alex har varit på någon fest eller så här, har det någon som tyckte något om mig eller var det någon som hade lyssnat på podden? Eller så att man liksom så vill att folk ska bry sig och titta på en.
Man vill att folk ska bry sig om en och titta på en av rätt anledningar, tänker jag.
Mm.
Hur tänker du?
Jo, att så här, precis kommer Alex hem och säger så här, ja, de tyckte det var en jädra skräppodd. Så kanske mindre intresserad. Men det känns ju ändå som att så här, vad är värst? Stå och hålla ett tal och inte göra kanon eller säga något stolligt, eller stå och hålla ett tal och ingen brydde sig överhuvudtaget?
Nej, det kanske är det sista. Jag tänker på den här Hjalmar Söderberg-dikten. Är det det? Att man vill bli älskad i bristar på beundrad, i bristar på fruktad och så vidare. Man vill inge människor något slags känsla, tror jag att han säger. Mm. Så jag ska kolla i telefonen här. Mm. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Och lite så är det väl att det värsta är väl att inte bli sedd överhuvudtaget.
Det förklarar i sådana fall varför man överhuvudtaget utsätter sig för att gå på en fest eller hålla ett tal trots att det ger massa magont. Att säga, jag vill bli bekräftad, jag vill att folk ska se mig, jag vill inte vara obetydlig. Och sen kanske ens betydelse snurrar iväg lite onödigt mycket. Det var allt för idag. Ni har lyssnat på mig, Lina Thomsgård, och experten, psykologen Björn Hedensjö, och producenten är Klara Wallin. Och i nästa veckas avsnitt av Dumma människor ska vi prata om en av mina skamligaste incidenter som har att göra med bantningspiller. Och det hela kommer handla om placebo och nocebo. Lyssna då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.